Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Uppsala märkvärdigt bra, bättre än alla andra städer här i Norden. Jag vågar till och med påstå, ja, bättre än någon annan fläck på hela jorden. Du talar som en häst, Uppsala är bäst. Bäst utav allt som finns på denna sidan solen och maken till en stan. Vilse ta mig fan, letar du också från ett... Hej och välkomna till What's Uppsala, en podd om lokalpolitik från ett vänsterperspektiv. Jag heter David och med mig har jag...
Hanna.
Välkommen Hanna.
Tack.
Hur är läget?
Det är ganska bra med mig. Ja.
Vad bra.
Ja.
Du har inte haft influensa i en vecka.
Nej, precis. Exempel. Det är bättre med mig än med dig.
Ja. Jag har ju då haft influensa i en vecka, precis. Så... Men jag lovar att klippa bort alla hostningar från podden.
Mm, schysst.
Det var, jag minns en gång, jag lyssnade på en podd. Där de lämnade in alla hostningar när en vän som var sjuk. Det var helt sinnessjukt att lyssna på. Kan inte rekommendera.
Ja. Mm. Men det känns lite konstigt. Nu spelar vi ju in på en söndag eftermiddag.
Ja,
det
precis.
Brukar vi inte göra. Vi
brukar spela in på en vardagskväll.
Mm. Äta pizza innan. Det har vi inte gjort den här gången. Mm.
Nej. Men vad tänkte du prata om idag?
Jag tänkte prata lite om den... trenden i Uppsala med övervakning som har utvecklats över åren. Mm.
Intressant. Ja, det är bra. Det är bra att någon pratar om det. Jag tänkte prata om civilkontrollanter, lite angränsande ämne, på bussar alltså, eller i kollektivtrafiken då, i allmänhet. Och sen tänkte jag också prata om Uppsala Hems hyreshöjningar.
Mm. Japp, varje år.
Ja, som vanligt. Precis, men ja, jag kan ju börja med några ord om civilkontrollanterna kanske. Mm. Vi hade ju en demonstration tillsammans med SUF, Syndikalistiska ungdomsförbundet i Uppsala, inför att det infördes, vilket var, nu har jag glömt datumet, men det var precis i början på februari. Det var
10 februari.
Ja, var det just det. Samma vecka som Alla hjärtans dag. Mm. Fast på måndag, ja. Inte på fredagen. Liksom. Precis. Ja, och det ser ut som att de har höjt priserna i kollektivtrafiken.
Mm.
Som vanligt också.
Framförallt på de rabatterade priserna.
Ja, precis. Pensionärer, de har det för lätt.
Mm.
Skönt att det är någon som klämmer åt dem.
Exakt. Tycker jag. Och studenterna alltså.
Ja, fy fan, jävla student. Ja, men det tycker ju folk, oironiskt ändå. Ja, okej, hur som helst. Ja, nej men jag tänkte väl kanske upprepa lite av de argumenten vi framfört i samband med det. För ja, jag tycker bara att det känns himla dumt. Det, och liksom hela grejen är ganska märklig för... Man kan ju fråga sig så här, varför inför man civila kontrollanter? Vad är liksom fördelarna med det? Så kan vi komma till nackdelarna sen då. Men, och för jag tror, alltså jag har väldigt svårt att tro att man tjänar mer pengar på det.
Mm.
För liksom, det är inte så många som plankar i Region Uppsala. Så liksom hur många tror man... Hur många extra personer tror man att man kommer bötfälla per år liksom, med civila kontrollanter?
Ja.
Och visst, man kanske också skrämmer några att de kanske tänker så här, förut kunde jag planka hur lätt som helst, men nu måste jag passa mig för att det är civila kontrollanter. Men alltså, det måste ju röra sig om så små belopp. Liksom. Det är ganska svårt att planka på bussarna eftersom man måste gå förbi busschauffören hela tiden. Liksom.
Ja, precis. I Uppsala kan man ju inte så, gå på där bak, ja, som man kan i vissa städer eller sådär till exempel.
Ja, men exakt. Så...
Och de har ju, det är ju också någonting de har utvecklat med åren, att man inte kan gå på det bak längre, man kan inte heller betala längre bak, ja, utan nu kan man bara göra det framme vid busschauffören, ja, vilket, ja, det leder ju också till att det tar längre tid att gå på bussarna för den,
ja,
delen.
Precis, det är väl lagom kul för busschaufförerna också liksom. Men, ja.
Nej, men enda anledningen jag kan komma på är ju att de där biljettautomaterna som de har nu tycker jag funkar mer sällan än tidigare, liksom som de inför den här nya funktionen där man, ja.
Men det är också lite så här, alltså är det så många som tänker så här, okej, jag ska planka om,
automaten är trasig, annars ska jag inte planka. Det är också...
Ja, det är ju ganska sällan som någon ställer sig och köper en biljett när de väl är på bussen.
Ja, exakt.
Och man ser ju det först när man står vid busschauffören. Ja. Så alltså, och, ja, det är väldigt orimligt.
Alltså man ska ändå visa upp en biljett för chauffören. Och då kanske man kan visa upp en fejkad biljett. Men, ja, hur som helst. Tvärtom kommer det antagligen så här kosta pengar att införa civila kontrollanter.
Mm.
Så det lär ju antagligen inte vara anledningen. Man kan ju fråga... Man kan ju se vad Region Uppsala själva har sagt om där. Och de säger till exempel att det handlar om trygghet. Mm. Det är så här bara, vad pratar ni om? Alltså,
varför blir jag tryggare om det kan vara så att det är en människa som sitter på bussen, en medresenär, kan vara en kontrollant utan att jag vet om det?
Ja, men exakt. Jättekonstigt. Alltså, det känns som att de tror att folk tycker så här, åh nej, det sitter en plankare på bussen, vad jobbigt. Det är ingen som tänker så här.
Nej.
Det är jättekonstigt. Och jag menar, man har ju sett när man har, till exempel när de införde civila kontrollanter i Göteborg förra året, att det blir bara mer bråk med civila kontrollanter.
Mm.
Och det skapar ju inte så mycket trygghet liksom.
Nej.
Och som du säger, bara den här känslan av att använda så här, ständigt vara övervakad utan att man är säker på om man är det, liksom så här, busspanoptikon liksom.
Ja.
Jag
tänkte trygghet, innan, precis, kommer liksom. Vi kunna ha det här avsnittet utan att nämna panoptikon en gång? Tydligen inte.
Ja, förlåt. Men jag menar, ja, vad ska man säga?
Det är svårt att inte gå in i de tankarna.
Det är det, liksom.
Ja, absolut.
Men jag kan bara föreställa mig att de är motiverade av någon slags här, allmän känsla av att... jag menar, de bara stör sig på folk som plankar typ. Och bara så här, nu måste vi måste minska den här siffran. Men, eller något, jag vet inte riktigt. Men det är också så här, alltså det är bara bra ifall det är någon som till exempel inte har råd att åka buss plankar. Alltså, jag förstår inte varför det är så himla viktigt att tvinga folk som inte kan köpa biljetter att gå istället eller något. För det blir liksom en av effekterna. Ja, jag menar, man skulle ju kunna tänka så här, gruppen som har råd men bara inte känner för att betala så här, att man kanske blir lite glad av att de måste betala eller något. Men det är så här, jag menar, det är så himla så här, hur många biljetter handlar det om per år liksom? Alltså jättemärkligt.
Jag tänker att bilden man har av plankar är ofta så att det är så här busungar, alltså att det är såna bråkiga gäng som bara tycker att det är kul att nu ska vi planka.
Mm.
Det är ju kanske inte riktigt så verkligheten ser ut.
Nej, precis. Alltså...
Eller, det är väl klart att det finns en del som är så.
Mm.
Men att det är hela... Alltså, det byggs upp på en bild av vilka plankar det är.
Ja.
Och varför man gör det. Och att det då bara är liksom människor som... Ja, vad ska man säga? Vill ställa till bråk.
Ja. Nej, men precis. Men många... som plankar är ju för att de inte har råd med bussbiljetter. Framförallt kanske inte så här pensionärer när de höjer de rabatterade priserna. Och också Uppsala Hem höjer hyrorna. Så här.
Jag hade älskat en plankablockad av pensionärer i Uppsala.
Ja, men precis. Och jag menar, om bussarna ändå går, då är det ju bara bra att de plankar. Liksom. Det blir inte mycket högre bensinpris eller något. För det. Ja, jag menar, bara så himla konstigt.
Det är bara konstigt om man skulle gå in och göra sådana beräkningar också. Att det blir dyrare för att bussen blir tyngre och då blir det dyrare på bensinpriser och mer utsläpp eller någonting. Då är bara så, men då fyller ju inte kollektivtrafiken den funktion den ska ha.
Nej, precis. men jag tycker en till grej med kontrollanter som man också förbiser är ju... Kontrollanter är ju personer som kan ge en böter eller använda våld mot den. Det är ganska konstigt att... Eller jag tänker att det fyller en väldigt uppenbar funktion att de personerna, om man ska ha en massa sådana personer på bussen, att de åtminstone har uniformer liksom.
Ja.
För det är ju så här, om det kommer fram någon så här random person och bara, jag är civilkontrollant. Det är liksom inte samma sak.
Nej.
Och också så här att syftet är ju att regionen ska liksom bedra oss bussresenärer till att tro att ja, men de här kontrollanterna inte är kontrollanter.
Mm.
Det är också så himla konstigt och så här, till vilket syfte än en gång. Verkar helt meningslöst att införa så vill jag komma.
Ja, men om man pratar om tillit så är det en konstigt sätt att liksom försöka bygga upp tillit till resenärer. För att, men alltså tillit måste ju gå åt båda hållen.
Ja.
Och genom att skapa den typen av osäkerhet mot resenärer så, ja men man bryter ju den tilliten på det sättet liksom. Att man, ja men vi har ju pratat om det också att tidigare när vi diskuterat den här frågan att om en civilkontrollant som du säger kan ju, eller en kontrollant kan ju bruka våld.
Ja.
Och om det sker i trafiken så är det ändå en situation som går att läsa av. Att ja. Här är en uniformerad person som gör det. Folk kan agera på det om det sker i övervåld. Man kan läsa av situationen. Och liksom hantera det på ett annat sätt. Men om det är en civil kontrollant som gör det, då är det ju en civilklädd person och det går ju inte, alltså vad är det som sker? Är det misshandel? Det är mycket mer svåravläst situation. Och det skapar verkligen. Ju, jag skulle säga att det skapar ju inte trygghet.
Ja, men det är liksom inte en teoretisk grej. Det är ju något som händer, att kontrollanter brukar våld. Alltså vi har ju en bekant som har blivit utsatt för det, till exempel. Och det finns ju, kommer ju upp tidningsartiklar kring det lite då och då. Jag menar, ja. Så ja, det var, jag ville bara klaga över den här ganska, ganska dumma och till synes meningslösa grejen. Och man skulle ju kunna känna så här, ja men det här är åtminstone inte en del av en bredare samhällstrend. Så vill man ju ofta känna när något dumt händer. Men nu är det ju tvärtom, det är liksom, det här är ju en del av en mycket bredare samhällstrend med så här till exempel godtycklig övervakning och godtycklig maktutövande.
Ja.
Så intressant.
Ja, nej men om vi pratar om det här med övervakningen då. Så är ju, jag skulle ju säga att det finns en liten sån trend i, ja, i samhället i stort såklart. Men i Uppsala så har det ändå varit ganska tydligt hur det har eskalerat över åren. För Uppsala har varit ganska pigga på att vara ute med det här rätt så tidigt. Så redan liksom för 10 år sedan så började man med kameraövervakning i Gottsunda centrum. För att man såg att det var ganska bråkigt. Och Gottsunda är ju ett område som har varit utsatt, ja, men sedan 80-talet egentligen. Det är ju ett sånt typiskt miljonprogramsprojekt som har diskuterats i väldigt många år och man har, ja, det har varit pionjär för olika sådana metoder för hur man ska hantera det också. Så det är ganska, det är en, har ju blivit lite av en hubb för hur man ska lösa liksom utsatthet och våld i ja, miljonprograms stadsdelar. Men 2015 så fick de tillgång till liksom att kameraövervaka inne i Gottsunda centrum för att vakterna där kände att de behövde få lite mer liksom stöd till det. Så det var första steget, då började man liksom övervaka inne i Gottsunda centrum, som är ett ganska stort köpcentrum som jag vet att vi har pratat om tidigare för att det varit uppe för försäljning.
Just det, ja.
Men det är ju ett, ja, det är ett ganska stort liksom köpcentrum som jag tror det fyllde över 50 år förra sommaren.
Ja, kanske det.
Jag läste, läste någonting om att det var bilkö ända från Islandsbron då, att det var stort happening.
Jaha,
ja.
Ja, där ser man. Ja, det här har undgått mig, men fortsätt.
Ja, men så man börjar ju någonstans där. Och sen runt 2018 så börjar man ju liksom göra det mycket lättare med kameraövervakning generellt i samhället. Man, liksom, man införde ju lagar som skulle göra det lättare och börja kameraövervaka. Så då blev ju Gottsunda och Valsätra lite pilotställen i Uppsala. Så att då börjar man med att montera 15 bevakningskameror i Gottsunda och 8 stycken i Valsätra.
Mm.
Och sen 2020 så tog man en liten topp. För att då började man både kameraövervaka i central Uppsala. Och man ville jättegärna kameraövervaka dygnet runt i stan. Mm. Erik Pelling tyckte att det var väldigt viktigt att man fick göra det. Och det här, jag tror de överklagade det flera gånger också, för att det slogs ner av Datainspektionen, som menar på att det finns ingen poäng, eller det är inte, alltså när man kameraövervakar så är det hela tiden att man måste ställa det mot vikten av, att det ska väga tyngre att bevaka och då alltså jobba preventivt mot brott och kriminalitet versus integritet hos enskilda individer, att de inte ska bli bevakade.
Ja, det är precis. Det känns ju nästan som ett främmande perspektiv idag. vilket är ganska synd, tycker jag. Men ja, bra, bra att någon säger ifrån då i alla fall.
Ja, för att det de menar på då var att det är så mycket människor som rör sig där på dagen, så att det går liksom inte att rättfärdiga att man ska kameraövervaka där på dagen. Så man kunde få börja kameraövervaka vid 8:00, tror jag de sa från början. Sen tror jag man fick börja kameraövervaka redan vid 3:00 på eftermiddagen efter ett tag.
Oho, ja. Precis, det är ju så himla mycket våldsbrott som brukar hända liksom 3:00 på eftermiddagen på stan. Vad bra att man blir filmad ifall det händer något då, eller
ja.
Jag fattar inte riktigt.
Ja, eller ännu tidigare, folk blir supersura kring lunchtid och börjar slåss utanför Max.
Ja, exakt.
Ser det hela tiden.
Ja, det är lite, alltså så har jag ju känt mycket med ordningsvakter så här, när besläktad, för de går ju mest omkring i centrum, tror jag, eller det är i alla fall mest där jag har sett dem. Men alltså okej, man fattar ju så här ändå på, men så här fredag kväll liksom, att så här, ja, det kanske skulle kunna hända lite fylleslagsmål eller något så här på Stora torget eller något. Det hade ju inte, eller så här, ja, man kan se det på något plan, men jag menar liksom på centrum på mitt på dagen, det händer ju, eller vad då, ska någon råna någon då, eller liksom vad, jag fattar inte vad de tänker att man skyddar mot.
Nej, alltså generellt brukar man väl koppla samman otrygghet med just att det är mörkt.
Ja.
Och det är oftast det man pratar om, att folk kanske inte vågar gå ut när det är mörkt. Så att det är, ja.
Ja, jag tänker också att alltså om en plats är livlig och om det är livligt och folk är nyktra, då är det väldigt svårt att liksom göra någonting.
Mm.
Alltså det funkar ju inte att liksom, ja, men bara göra något mitt på stan när det är massa nyktra personer där. Mm. Det spelar ingen roll ifall man har kameror eller ordningsvakter.
Nej, precis. Ja, nej, men i alla fall 2020 händer ju mycket då. För att utöver att de börjar övervaka in i stan i Uppsala, så börjar de också drönarövervaka i Gottsunda till att börja med. Och alltså drönarövervakningen är ju då liksom att polisen har helt enkelt drönare som de får filma med. Och man vet inte när de gör det. Alltså de måste ju informera om att drönarövervakning kan ske. Men de har tekniskt sett tillåtelse att göra det liksom när som helst på dygnet.
Ja.
Och det från början så var det ju någonting som behövde söka tillstånd om. Och det var lite av en process, men de senaste åren har det också blivit mycket lättare att få börja övervaka, och de får själva, de behöver inte längre söka tillstånd för att kameraövervaka, utan de får själva fatta beslut om när det är lämpligt utifrån liksom samma aspekter som jag nämnde, att man ser att det finns ett större intresse av att övervaka och förhindra våld, eller att det man kan göra ganska mycket är ju kanske att man så här ser flyktvägar om någonting har hänt. Eller att man bevakar större folksamlingar eller sådana saker. Liksom att man får någon typ av helikopterperspektiv, menar de på. Men det här är ju någonting som liksom sker i bostadsområden också. Även om de inte säger att de såklart filmar folk på deras balkonger eller liksom in i deras hem. Så är det ju fortfarande att det liksom, man filmar ju där människor rör sig.
Ja.
Och man vet ju inte när det sker. Så det är ju, vill jag ju inte använda Panopticon, men vi är tillbaka där. Vi vet inte när det händer.
Var det mot Panopticon? Är det bara för,
nej, men det är bara att det är, ja, exakt. Det är liksom att, kan man prata om det här utan att nämna det?
Ja, okej. Okay, ja.
Utmaning.
Nej, det kan man inte.
Nej.
Det är precis. Man vet inte när det händer. Men plötsligt smyger en Panopticon-referens in. I ens... prata.
Det är inte så ofta man använder sig av det kanske till vardags. Men ja, nej, men så de börjar med det 2020 i Gottsunda. Och så skulle det gälla i 3 månader. Och så skulle man behöva söka tillstånd igen. Och det, sen dess har det liksom bara fortsatt. Och nu har man precis, ja men dels så kom det ju, fick vi veta i början av januari att de ska börja drönarövervaka i flera områden. Alltså sen dess har man ju utökat till andra delar av Uppsala också, andra utsatta områden. Men nu har det utökats ännu mer, utöver liksom också centrala delar som man har övervakat en del vid studenternas och sådana sammankomster. Så gör de det nu i Lindbacken, Brillinge, Vaxala, Salabacke. Och polisen har inte riktigt velat säga varför de övervakar där.
Nej, varför skulle de säga det?
Ja.
Ja.
Jag vet inte, Vaxala är kanske inte det område jag tänker på först skulle, alltså om man pratar om de här
utsatta områdena. Nej,
jag undrar ju liksom
vad det handlar om. Du sa inte de områdena att man hade liksom tänkt sig.
Nej. Och det gäller till Valborg, 13 april. Och i Gottsunda så har det förlängts. Och gäller nu fram till i februari 2027.
Mm.
Så att det är liksom den här övervakningen bara utvidgas och förlängs hela tiden. Och i och med att polisen kan besluta om det själva så är det ju svårt att... De verkar ju se ett större intresse av att hålla på så här och behöver inte heller rättfärdiga så mycket varför de gör det. Och apropå att Uppsala är väldigt förtjusta i det här med övervakningen så blev de också den första staden i Sverige nu 2024 att börja övervaka vägar in och ut från Uppsala. Och det handlar ju ganska mycket om att man ser kanske att fler och fler så här, gängrelaterade grejer, att folk åker från andra städer för att utföra dåd. Och då vill man kameraövervaka det på vägen in. Så att det blir liksom mer och mer. Att det bara så här, både är fysiska kameror och drönare. Och alltså utöver det här med integriteten som man ju såklart kan fortsätta prata om. För det är ju det som alltid kommer upp i när man pratar om att man väljer att övervaka ett nytt ställe. Liksom. Men hur tänker ni om integriteten? Och polisen pratar om att ja, men jag tänker att det är... många känner sig nog tryggare av det här. Att det är nog inga problem. Och när man intervjuar folk så är det också många som kanske ser en viss poäng med det. Men det man kanske inte riktigt tänker på är ju också i vilka syften man kan använda det. För att till att börja med, polisen ska, alltså normalt så säger de att de ska spara det här materialet i 2 månader. Bara. Och att ja, men det kan ju sparas längre om det ska användas i en rättegång eller sådär. Liksom, om det finns ett syfte med det. Men vad jag har kunnat läsa mig till så verkar det liksom inte riktigt finnas någon som övervakar hur det här fungerar. Det har funnits en del liksom, frågor vad gäller den här integriteten. Och särskilt nu när man börjar prata liksom, om att... i Helsingborg så har det nyligen varit så att de har börjat drönarövervaka palestinademonstrationer.
Ja.
Och det här är ju en trend som vi också kan se i samhället, att man börjar mycket mer slå mot liksom demokratiska yttranden och yttrandefrihet på det sättet. Begränsa människors liksom möjlighet att engagera sig i vissa typer av frågor med politisk tillhörighet. Och det de valde att uttrycka som dessutom då i Helsingborg, det var att de valde att övervaka de här Palestina-demonstrationerna för att dokumentera åsiktsyttringar som klassas som antidemokratiskt beteende. Och det gör en ju lite rädd.
Ja, verkligen. Alltså jag tänker, mycket av det polisen gör skulle man ju kunna argumentera för i antidemokratiskt beteende i sammanhanget liksom. Ja, nej, exakt. Det är ju ganska oroande samhällstrender liksom. Att, man bara ger polisen en massa godtycklig makt.
Ja, om man ser de här två trenderna går ihop då också, så blir det här med att ja, det kan lagras om det ska användas i någon typ av utredning eller sådär. Men ju mer man inskränker på de här rättigheterna och ju mer man begränsar det och börjar se det som att ja, men det där kanske är ett antidemokratiskt beteende och det där behöver vi övervaka på grund av politisk tillhörighet, och ju mer man begränsar det, desto mer finns det ju också anledning för dem att spara det för senare användning till exempel, kan man ju tänka sig. Så det finns ju ganska riskabla utvecklingar i det här som sammanförs. Och alltså, tittar vi på Uppsala så valde de ju till exempel att drönarövervaka Pride-paraden förra året.
Just det, ja.
Och det sa man ju att ja, men det är ju för att liksom, ja, få lite överblick ifall det händer någonting och sådär. Men det är ju frågan vem det är man övervakar i den situationen, kan jag tycka. Är det liksom faktiskt för att ha koll på ifall det kommer några som vill bråka med Pride-paraden? Varför kan man inte då bara ha andra metoder för att hantera det? Istället för att faktiskt filma alla som deltar i Pride-paraden. Liksom. Det är inte... Ja, det är lite svårt att se syftet med det. Och ja, alltså ska man prata om just de här demokratiska utvecklingarna med det, så vill jag ju också tipsa om... Siras Aliki som skrev en väldigt bra artikel om det här i Arbetaren i november förra året. Och särskilt då just om Helsingborgspolisen, och även påpeka liksom hur mycket förtroende ska man ha då för att polisen inte sparar den här informationen. Om man tänker på till exempel, om man till exempel då, hur mycket förtroende ska man ha då om man tänker på till exempel att det också var Polisregion Syd som... hade det här romregistret för 10 år sedan.
Ja,
alltså,
ja,
det har ju hänt att polisen dokumenterar saker i ett intresse som inte är så rättssäkert.
Ja, eller... ja verkligen.
Så det är liksom en aspekt där som jag tycker att man behöver lyfta utöver integritetskränkande delar som annars är ständigt återkommande. Och det andra är ju här som vi var inne på lite med civila kontrollanter. Och det är ju det här med att om du ser en polis, alltså man kan ju ha sina åsikter om hur mycket trygghetsskapande poliser bidrar med när man ser dem. Men då ser man ju ändå polisen, man vet att de finns där. Och det är samma med, ska man jämföra drönarövervakning med kameraövervakning. Kameror, då ser du dem och vet var de finns. Och du kan undvika att gå där de är om du inte är intresserad av att bli filmad. Då finns det någon typ av valmöjlighet. Men den här omedvetna övervakningen som sker och som fortsätter ske i väldigt många bostadsområden utan att det liksom är någonting som riktigt debatteras och blir mer och mer av en vardag för människor. Det pratas inte så mycket om hur det faktiskt påverkar hur det, ja, men också påverkar hur man väljer att bete sig och vilken frihet man har. Och återigen liksom kopplat till då vad man väljer att engagera sig i för frågor och hur det ses på av samhället. Allt det där går ju ihop. Men skillnaden är ju fortfarande att om du har en faktisk person så kan du ju resonera med det. Men i en drönarövervakning så finns ju inte det samspelet på samma sätt. Det är ju en typ av... Jag tycker att det påverkar det här trygghets... kontraktet ändå. Och jag tycker det är ju ganska intressant då, liksom hur polisen alltid resonerar om det här själva.
Det är sällan vi kan använda oss av drönare för att gripa någon. Däremot så kan man ju liksom kartlägga flyktvägar. Man kan titta efter brottsverktyg, vapen eller annat som är kastad längs med vägen. Det sker också US-flygningar för att dokumentera brottsplatser och ge överblick. De här besluten övervägs ju dagligen. Intresset för våran del kontra integriteten för medborgarna. Jag tycker inte det är större risker vad det gäller integritetskränkningen, är vi inte ute efter enskilda individer i de flesta fall, utan det är en lägesbild.
Men ska man vara orolig som boende i ett område där det finns beslut om drönarflygning?
Jag tycker man ska se det som att det är trygghetsskapande åtgärd. Det är UAS-er är precis som poliser. Enda skillnaden är att man är i luften och man blir inte orolig om man ser en polisbil, så man ska inte bli orolig om man ser en drönare som tillhör polisen.
Det stämmer ju bara inte.
Ja,
Det är inte samma sak med en polis som en drönare.
Nej, verkligen inte. Det är också intressant att de säger att de verkar inte få ut så mycket av att ha drönare.
Mm.
Jag menar, hur länge har de haft det i Gottsunda? Så är det liksom, vad tror du de har fått ut av det? Hur många
nu har de ju haft det i 5 år.
Ja, hur många uppklarade brott har de fått på de 5 åren?
Ja, det har inte jag någon riktig statistik på. Alltså, och det, och det är klart, inte, det är klart att det har ju hänt att man liksom tittar på det i samband med liksom efteråt. Men
men jag börjar för att bli lite, jag menar, psykoanalysera polisen nästan. Så det känns ju mer bara som att det är ett sätt att tillfredsställa deras kontrollbehov än att man får ut något konkret av det liksom. Ja, nej, jag tänker också på det här att han säger att man ska väga folks behov av integritet mot polisens kontrollbehov då, som jag skulle säga. Men det finns ingen part som representerar folks integritet.
Nej, det är Datainspektionen som får avgöra det då. Och det är ju framförallt kanske när man samlar in känsliga uppgifter, vilket också är någonting som har påpekats med det här med att övervaka palestina demonstrationer. Det är ju känslig information vad man har för politisk tillhörighet till exempel.
Ja.
Men nej, det här är ju helt enkelt en trend som fortsätter i Uppsala och folk, man ser det som trygghetsskapande. Men jag undrar ändå vad de långgående konsekvenserna blir av det. Mm. Att leva i ett samhälle med den typen av övervakning.
Jag tänker, här känns som en äkta take. Jag har det här. Men jag undrar om inte, jag tänker tillbaka på, det känns som kanske när jag gick i högstadiet eller något, om man pratade, då var folk så här: nej, självklart ska vi inte ha övervakningskameror överallt.
Mm.
Det är ju sjukt. Och man kanske också, man kanske så här kallade så här program som man installerade för så här spyware. För att de så här samlade in data om en och så. Att man hade en väldigt annan attityd kring det.
Ja.
Och jag funderar på, en av anledningarna till att man har en annan attityd nu är på grund av smartphones.
Att man ändå är övervakad.
Exakt. Jag tror många känner det. Att man är övervakad konstant hela tiden. Ibland kanske det är så här, att ens mobil skickar platsdata till Google eller Apple liksom, när man är ute och promenerar. Men också att man kanske så här frivilligt skriver på något socialt medium så här, fria Palestina eller något.
Mm.
Så det kanske ändå inte är liksom en jättehemlis typ av man står. Alltså jag undrar, det känns som att folk till slut var man så här, men jag orkar inte tänka på den här integritetsgrejen. Jag bara ger upp och bara använder min smartphone.
Mm.
Och nu är det liksom, det känns som att folk har liksom helt resignerat det. Tanken på att inte konstant vara övervakad.
Mm. Ja, jag tror att man tänker ju lätt också att jag gör ju ingenting olagligt. Så att varför ska jag vara orolig om jag blir övervakad?
Mm.
Det är ju bara för dem som faktiskt gör någonting fel.
Ja. Ja, men så kan man inte tänka. De här liksom romerna i romregistret.
Ja, exakt.
Som region syd uppförde och så vidare. Eller, ja, nej men... alltså det händer ju idag att folk förföljs för sina politiska åsikter. Till exempel sympatier med Palestinarörelsen liksom, på olika sätt. Så, och jag menar, ja, titta på USA liksom.
Mm.
Jag är inte övertygad om att Sverige inte kommer se ut ungefär så om 10 år, jag vet inte.
Nej. Nej, och det är ju lite det som är poängen liksom, att ja, de här grejerna i en viss typ av samhälle så kan man väl diskutera liksom, att är det så stort problem.
Ja.
Jag kanske skulle tycka att det är ändå, men med den utgångspunkten av vad man har för samhällsutveckling och hur det, man liksom begränsar demokratiska friheter mer och mer, så är det ju inte en jättebra... Ett bra verktyg.
Ja, nämligen exakt. Och så ställa oss frågan, liksom, vad gör vi ifall det blir något så här galet, autokratiskt övertagande av Sverige? Och så här, det är ju dåligt att gå med på saker som, som gör det värre i förväg ifall något sånt skulle hända.
Mm.
Som till exempel bara att ge en massa godtycklig makt till polisen och vara så här, ja, vi litar på polisen, finaste polisen. De skulle aldrig göra något dumt. Liksom. Ja.
Även om man inte, vad ska man säga, gör någonting fel idag, så är det ingenting som säger att man inte gör det om 5 år.
Ja.
Och att om det här sparas. Alltså det är den typen av datalagring som också är intressant. Och det går vi utanför liksom bara övervakning. Men ja, som sagt, gör man det mer och mer olagligt att till exempel demonstrera, då kan ju det bli ett problem i framtiden att de kan peka på, men du demonstrerar ju redan vid den här tidpunkten, det här är ju ett långtgående beteende och liksom.
Ja, just det, en grej till är ju folk som inte är svenska medborgare.
Ja, med den utvecklingen att man mer och mer riskerar att förlora sitt också även sitt medborgarskap.
Ja, just det, precis, om man ger folk men det är ändå en grej att så här döma någon för någonting som inte vid tillfället var ett brott. Mm. Det är ändå ganska konstigt att göra. Liksom. Ja. Det kan man ju inte göra riktigt. Men att bara så här hänvisa till godtyckliga saker som inte ens är brott. Och vara så här, men det här är skäl för att vi utvisar dig eller nekar dig svensk medborgarskap. Ja. Det händer ju liksom idag.
Ja, absolut.
Och jag menar, även folk som inte är svenska medborgare borde ju självklart också ha rätt att demonstrera utan att vara så här, åh, kommer en drönare filma det här och sen kommer jag utvisas på grund av det här.
Mm.
Och så vidare. Det var ju som den här forskaren som inte fick svenskt medborgarskap för att hon hade blivit häktad vid en demonstration.
Mm.
Men hon är inte dömd för ett brott.
Nej.
Hon blev häktad liksom.
Precis.
Det är inte samma sak. Det är ju också bara så här... jättekonstigt.
Mm. Ja, men det skrev jag om nyligen också, den utvecklingen liksom, att forskare eller liksom studenter som inte är svenska medborgare, att de kanske inte skulle få ha kvar sitt tillstånd att studera i Sverige på grund av den typen av incidenter.
Ja, ja men precis.
Mm. Okay. Fucked up world.
Verkligen. Ja, precis. Som jag sa tidigare hade jag också tänkt prata om Uppsala Hems hyreshöjning. För Uppsala Hem har ju då för 3:e året i rad nu föreslagit en hyreshöjning på över 10%, 10,8 i år. Och då har de då, det har ju hyresgästföreningen inte gått med på, så de är i förhandlingar som har strandat.
Än en gång.
Ja, sist jag hörde så skulle det upp till hyresnämnden att avgöra det.
Mm. Det var väl samma situation förra året också.
Exakt. Då tror jag att den landade på
5,2 eller någonting.
Jag tror det var 4, någonting.
Ja, det kanske var.
hur som helst. Så jag har kollat lite på det. Varför det är så. Och frågan varför det är så är egentligen ganska lätt att besvara. För det visar sig att Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Sveriges Fastighetsägare som tre huvudparter i liksom, hyresförhandlingar har tillsammans tagit fram en modell på hur man beräknar kostnader som hyresvärden ska använda för att utgå ifrån i sina förhandlingar.
Mm.
Och om man stoppar in siffrorna, det utgår ifrån genomsnittet på en 3-årsperiod. Om man stoppar in de siffrorna så hamnar de på att Uppsala Hem skulle ha typ 15% i hyreshöjning.
Mm-hmm, som är generösa.
Ja, exakt. De är väldigt storsint. Då de har sagt att vi förhandlade med oss själva lite i förväg. Fick ner till 10,8%.
Mm. Så, det kan man ju förstå att de blir besvikna när hyresgästföreningen inte går med på det.
Ja, tack så mycket Uppsala. Väldigt storsint. Så jag tror helt enkelt att det är ganska mycket därifrån de siffrorna kommer. Och de här 15%, liksom, var kommer de kostnaderna ifrån? Jo, det kommer framförallt från räntekostnader då.
Mm.
Jag tror 55% av dem, Uppsala Hem till exempel nämnt så här inflationsökningar, och det är också en faktor, men största faktorn är helt enkelt att Riksbankens, för att dämpa inflationen, har höjt priset på att låna pengar.
Ja. Blir dyrare att bygga.
Ja, så hyresgästföreningen hyresnämnden har landat i 4-5% liksom senaste 2 åren, och jag skulle väl gissa att det landar på något liknande i år igen då, i alla fall. Men man får ju ganska mycket intrycket av att det är ett trasigt system liksom. För det är ju också en helt orimlig siffra liksom.
Mm.
Vare sig det är 10%, 15%, 10,8% eller liksom 5% att höja hyran med. För om man kollar på hur det ser ut, visst att Uppsala Hem har haft större kostnader, men om man kollar på hyresgästerna som liksom är på andra sidan, då har man ju haft så här, ökade kostnader, och man har ju haft liksom en real lönesänkning, att löner inte har höjts motsvarande mängd. Och så har man också en jättehög hyreshöjning.
Mm.
Det går ju liksom inte heller ihop. Och det är inte heller bra för liksom samhället i stort. För det funkar ju inte så här om det är massa personer som inte har råd att bo kvar och typ blir hemlösa.
Mm.
Det är inte så bra. Men också så här, vi har ju ändå ett samhälle som bygger, eller liksom en ekonomi som bygger på att folk spenderar pengar. Till exempel om folk är så här, nu har jag inte råd att gå på restaurang längre för att allt är så jävla dyrt, så leder det till att alla restauranger går i konkurs, som leder till arbetslöshet liksom.
Mm.
Det känns bara så himla dumt då. Och man kan ju tänka, skulle man kunna ha det på ett bättre sätt liksom? Och svaret är ju ja, det kan man. Vi har ju historiskt sett så har ju allmännyttan fungerat mycket bättre. För det man kan se nu är liksom, i tider av liksom en ekonomisk kris så förstärker Uppsala Hem den ekonomiska krisen.
Mm.
Men historiskt sett så har man ju haft en tanke med allmännyttan att den ska fungerar som konjunkturutjämnande istället, som det heter. Det vill säga att man skulle ju kunna göra tvärtom. Alltså att Uppsala Hem är så här, att istället för att fungera på någon slags genomsnitt på de senaste 3 åren, så skulle man kunna ha en långsiktig allmännytta som hade så här inbyggt att man kanske istället höjer hyran extra mycket åren när det går bra för ekonomin.
Ja.
Och höjer den extra lite när det går dåligt för ekonomin. Och på så sätt skulle man liksom inte förstärka arbetslösheten.
Mm.
Typ när det redan går dåligt för ekonomin, som det är nu. Utan tvärtom så skulle man kunna liksom fånga upp det lite. Det här har ju bara att göra med att vi liksom har bolagiserat allmännyttan.
Mm.
Och det leder till, vad ska man säga, ett ganska irrationellt beteende liksom.
Uppsala hem väljer ju att ta en liten annan vinkel i det här, tänker jag. För de har ju pratat ganska mycket om att de väljer att fortsätta bygga ganska mycket. Även fast det är en svår ekonomisk situation i samhället. Och att de då hjälper liksom människor att få jobb i byggbranschen som är utsatt. Men vad hjälper det om ingen har råd att bo någonstans?
Nej, men det är ju i och för sig bra tycker jag. Liksom, ja. Att de bygger mycket. Men problemet är ju att man inte kan göra allt liksom. Alltså, man bara sättet som alltid är uppsatt är så jävla dumt liksom.
Mm.
Så att det går bara inte ihop att, jag menar det som skulle behövas är att Uppsala hem har liksom mer ekonomiskt utrymme liksom i tider av kris.
Mm.
Och tvärtom. Och det är inte så Uppsala hem eller allmännyttan fungerar.
Mm.
Just nu är det ju också ganska tätt knutet till kommunens ekonomi också dessutom. Ja. Att det är liksom en grej att man, om man får ett överskott i budgeten så kan man liksom investera det i Uppsala hem. Så tar de pengarna och kanske bygger nya hus för det.
Mm.
Liksom istället för att man bara lägger pengarna på ett bankkonto.
Mm.
Men kommunerna har ju inte så himla mycket ekonomiskt utrymme de heller liksom. Eller de har ju ganska så här tajta budgetramar. Så man kan inte bara gå i back en massa.
Nej.
Även ifall det kanske skulle vara bra att göra det på kort sikt. Mm. För att liksom dämpa så här konjunktursvängningar.
Mm.
Ja. Yes. Ja. Men jag återkommer som man kanske ofta gör i sådana här kommunpoddar till. Vi borde avskaffa allbolagen som säger att allmännyttan behöver drivas efter affärsmässiga principer. Vi måste liksom reformera hur kommuner får pengar och hur deras budget funkar. Mm. Liksom. Det här är typ grundproblemen till väldigt mycket av liksom, problemen vi ser från vårt så här. Allt åt alla kommunpoddsperspektiv.
Mm.
Men jag tänker ändå att på lite så här kortare sikt. Att man skulle kunna göra saker annorlunda ändå från Uppsala hems perspektiv.
Mm.
Till exempel har det ju också gått ekonomiskt bra för dem liksom tidigare år.
Ja.
Och det är ju också någonting man skulle ju kunna ha även inom dagens ramverk. Mer av ett liksom långsiktigt tänk i Uppsala hem.
Mm.
Att man har det här, ja men nu är det hög konjunktur. Då kanske man ska spara lite pengar så att vi kan inte höja hyran liksom sinnessjukt mycket.
Ja, och fortsätta renovera utan att det ska vara ett någonting man använder som argument. För att om inte vi får höja hyran så mycket så kan vi inte reparera folk sen.
Ja, men precis. Sen är det ju också en grej med liksom allbolagen. Det är ju också att folk har ju valt att tolka det på ett visst sätt. Det här med liksom att allmännyttan ska drivas efter affärsmässiga principer.
Mm.
Men det finns ju många fler sätt man skulle kunna tolka det på.
Mm.
Så det är väl också en grej som man skulle kunna göra. Som om man har ett så här vänsterlutande kommunstyre eller något. Kanske. Att man bara väljer att tolka lagen på ett annat sätt och man liksom framför det till för det är ju kommunen som liksom tillsätter styrelsen för allmännyttan är rätt så säker på.
Mm.
Så man skulle ju kunna därigenom liksom förmedla det till allmännyttan så här att ja, men vi tolkar det här med affärsmässiga principer på det här sättet, inte det här sättet vi har tolkat det på tidigare. Mm. Och så sätt liksom genom att göra det skulle man kunna göra Uppsala hem mer frihet att göra andra saker. Sen tänker jag att det är också bra liksom i den mån vi kan få till det ifall man kan ha ja, men, så här, press underifrån så att säga på Uppsala hem. Det är ju något om jag fick drömma liksom, om vad jag skulle göra med min tid som aktiv i Allt åt alla, så skulle det vara riktigt fett att organisera stora så här, protester mot hyreshöjningar.
Mm.
Och det är också en annan sak om vi istället intar en så här, vanlig persons perspektiv och inte typ så här, Vänsterpartiets eller vdn för Uppsala Hems perspektiv.
Mm.
en av flera så här, fan, det här vore fett att göra politiskt, som man inte alltid får till. Men det känns ju också mycket som att det är det som krävs om vi vill stoppa. För det är ju på den här rullande treårsbasis som man tar fram de här siffrorna på. Så vi har ju goda anledningar att tro att exakt samma sak kommer hända nästa år igen. Liksom.
Ja.
Eller jag menar, om det inte är något så här absurt rekordår, så kommer de här siffrorna som ligger till grund för kalkylen också hamna på mellan 10-15% nästa år igen säkert. Mm. Liksom. Så det är liksom bara att vara beredda på det. Och sätta tryck på Uppsala Hem från ett annat håll. Liksom, att bete sig på ett annat sätt. För jag tror ändå att Uppsala Hem liksom särskilt bland hyresvärdar är liksom känsliga för det.
Mm, det tror jag också. Jag drömmer om en tid när inte radikalt att tycka att man ska ha ett system som gör att människor kan bo kvar, oavsett hur samhället mår.
Ja, nej precis. Det är lite så här, det är omöjligt att göra någonting politiskt. Lite så, inte en så här kapitalistisk realism, om ni är bekanta med det begreppet. Liksom. Det är lättare att föreställa sig världens undergång än kapitalismens undergång. Men också bara så här, rent bara så här, föra progressiv politik är omöjligt realism. Typ. Men jag menar, historiskt sett så har det ju fungerat, alltså ändå mycket bättre än idag i Sverige. Jag menar, det är ju inom vår livstid som det har monterats ner.
Mm.
Så jag tror inte riktigt att typ så här, sossarna kommer fixa det här efter nästa val eller något. Men om de ville så hade de ju kunnat göra det.
Mm. Bra rant.
Tack.
Mm. Är vi nöjda så?
Ja, det är vi väl.
Ja.
Har du några avslutande ord?
Nej, jag tycker att det här var dagens avsnitt.
Och så.
Mm. Tack så mycket för oss.
Ja, tack för oss.
Hej då.
Ha det bra.